Okej, Therese, vi har ju väldigt engagerade lyssnare och tittare. Det har kommit in några frågor till dig, så vi kör på. Första frågan är, vart går gränsen mellan sexuellt ofredande och en ovälkommen invit i svensk rättspraxis? Och riskerar det försvåra för människor oavsett kön som är intresserade av att inleda ett nytt förhållande varaktigt eller tillfälligt?
Det där var en väldigt svår fråga och det där är en bedömningsfråga och det där är ju väldigt öppet tror jag för varje, alltså varje fall är ju unikt. Man kan inte bara klumpa ihop att nu är alla de fallen så. Varje fall är unikt och var någonstans ligger det sexuella ofredandet? Var ligger någonstans inviten? Var ligger det från där? Vad har hänt runt omkring det här? Vad är det för någonting som kan styrka det ena eller styrka det andra? Liksom? Så ser jag det, för jag tror inte man kan se det i lagen. För lagen är ju skriven att den ska ju kunna tolkas åt ena sidan och andra sidan. Där har du ju fru Justitia.
Hon ska vara blind.
Hon ska vara blind, ja.
Är hon det?
Nej, det är hon inte. Hon kikar.
Okay.
Ganska mycket ibland tycker jag.
Men kan du se att det med tanke på rådande medieklimat och de fall som jag tagit upp att det kan försvåra för människor att inleda sexuella relationer eller relationer?
Oh ja, jag har en nära vän som är lite äldre. Och han pratade för mig för länge sedan och sa men alltså just det här med alltså om man tar till djurvärlden så är det ju liksom, där kommer ju fasanen och uppvaktar liksom och springer runt omkring och honan, nej, 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 jag vill inte, nej, nej, jag vill inte. Och fasanen håller på så här, hanen där, och till slut så här, okej, säger hon. Eller det är samma sak i tjurhagen eller i kohagen här bredvid mig när hon går med tjuren. Nej, hon vill inte och sen så vill hon. Alltså. Det är lite, ligger lite grann där. Och då säger han så här, men hur ska man kunna uppvakta en kvinna idag om hon säger nej? För ibland vill man ju ha lite nej så man får skärma lite mer, säger han då. Och jag har inget svar till hans fråga. Liksom. Jag vet inte alls. Och menar, nu är vi ju väldigt strikt med lagstiftningen där. Så kommer du och lägger en hand på fel ställe så då är det fel.
Ett nej betyder ett nej.
Ett nej betyder nej.
Men finns det inte också någonting i det som är viktigt att värna om? Att ett nej betyder ett nej?
Jo,
att
en gräns är en gräns. Visst, det ska ju vara så. Det tycker jag också. Ett nej ska vara ett nej. Så är det. Men det är ändå svårt där. För det finns ju andra känslor som kommer med. Det finns ju en blyghet som kan ligga där. Det kan finnas nej, men jag vill kanske, men inte kanske just nu. Eller jag vill ta det lite lugnare. Och sådana saker finns ju också med. Det är inte fyrkantigt.
Just det. Håller Therese med Alexander Bards begrepp om att det råder ett könskrig?
Ja, jag kan hålla med på det sättet för att om det inte rådde ett könskrig så skulle nog mina böcker uppmärksammas lite mera tror jag. Och det är det jag har, för det jag känner att det är inte politiskt korrekt det här med att jag kan påstå att en kvinna inte kommer med, alltså kan komma med en konstruerad berättelse och inte kommer med en fullkomligt sann berättelse. Att hon kan ha ett motiv bakom varför hon säger som hon säger och så vidare. Och varför så respekteras inte mannens ord om han är fåordig eller att han inte kan förklara någonting. Så han är omintetgjord. Och jag tycker nog att det är, kvinnans trovärdighet väger alldeles för tungt idag. Och mannen, man tittar ju ingenting på honom och på hans bakgrund. Ibland vill någon ha med kanske någon karaktärsvittne för att visa bara att han är världens schysstaste familjefar och jag har sett honom hemma och han skulle aldrig, det går inte in i domstolen, inte. Jag bryr sig inte om några karaktärsvittnen inte.
Någonting som man pratar ganska mycket om idag just och det har blivit ännu starkare efter MeToo, det är att det är viktigt att tro på kvinnors berättelser. Vad tänker du kring det?
Men man får inte tro till överdrift. Man måste kunna tro på mannens berättelse också. Jag förstår inte varför man inte... Varför ska man vadå tro på kvinnans berättelse? Här är två olika människor. Varför man ska tro lika mycket på bägge berättelserna? Och ställa dem mot varandra i så fall. Med vad är sannolikt i det här? Och det här är ju jättesvårt. Det är, och inte ens en domare. Inom psykologin kan du inte avgöra när någon ljuger. Det går inte att avgöra när någon ljuger.
Och vi ska inte det?
Nej, det går inte. Jag vet att någon som håller på med någon psykolog sa till mig att om du ber någon berätta en händelse åt andra hållet, då kan du mera se att den har hänt eller om det är en påhittad berättelse. För ska du fantisera ihop en story och sen ska du då dessutom klara av att berätta åt andra hållet, åt fel, alltså fel håll, då kan du inte, då funkar det inte. Men har du varit med om det så klarar du av att berätta. Men det där låter jag vara, det var jag hörde från den personen. Nej, men det går inte, inte ens, de har ju håller på med lögnforskning. Jag vet att Per-Anders Granhagen, där professor nere i Göteborg, han har ju studerat sånt mycket och så, va? Men jag tror inte det finns ingenting som säger att jag vet att den personen ljuger, det går inte att säga. Det går inte att se på ögonen, det går inte att se att de flackar, det går inte att se att de är nervösa, får svettpärlor, ingenting sånt. Och i USA har de ju lögndetektorer, då kan vi inte ens lita på dem.
Vad anser hon själv att samtyckeslagen har för konsekvenser?
Ja, jag tycker just i och med att man har tagit bort det här uppsåtsrekvisitet, att man kan man inte styrka att samtycke har rått, då går man på grov ovaksamhet. Och det finns ju människor, när är man grov ovaksam? Hur ska jag veta? Det är också en tolkningsfråga in i domstolen utifrån vad någon berättar, att någon är grovt ovaksam. Jag kanske är grov, jag är inte medveten om att jag är grovt ovaksam. Men sen är det någon utifrån som dömer mig för att jag skulle ha varit grovt ovaksam. Och jag menar, men det är där det skiljer skillnad med uppsåtet. För då kan det i alla fall styrka att du har ett uppsåt. Men då vet jag att jag hade problem med det med kulturprofilen. Därför att han blev ju tingsrätten dömd för likgiltighetsuppsåt.
Och vad betyder det?
Ja, du, jag försökte förklara det i boken. Jag fick prata med flera stycken jurister hur jag skulle göra om det till en svenska, för det är jättesvårt att få fram det. Jag ska inte gå in på det nu igen, för nu är det flera år sedan jag skrev det där. Men jag vet att just ordet likgiltighet, och det är svårt. Men det fanns i alla fall ett uppsåt där. Att det skulle ha funnits att man har ett uppsåt, men man bryr sig inte om konsekvensen av uppsåtet. Det är det som är likgiltigheten, tror jag.
Som jag tolkade det i boken var ju att likgiltighetsprincipen i fallet med kulturprofilen, att det handlade om att han skulle förstå att han skulle då i den här stunden lägga märke till att han gjorde fel,
ja, precis, ja.
Även om det inte var tydligt från hennes håll att det var fel, men att han förstod det och inte gjorde någonting åt det.
Precis.
Har jag uppfattat det rätt?
Det är rätt. Ja, så är det. Just det,
så det ligger på honom. Som jag förstår då, att sätta en gräns utifrån henne, även om hon inte säger något.
Mm.
Så att han ska då vara den aktiva parten, även om hon är passiv.
Men du kan förstå det i en sexuell akt. Det handlar om sexuell upphetsning. Va? Det här liksom, hallå, vad befinner du? Alltså, ska du ha koll på det också där då i sexuella upphetsningens stund, alltså? Där du förstår att det här är ju helt vansinnigt att vi ska in vårt domstolssystem in i sovrummet, alltså. Men samtyckeslagen var ju frågan, och jag har aldrig tyckt om den. Tycker inte om samtyckeslagen. Behövdes absolut inte. Samtycket krävdes redan i den tidigare, den lagen som var. Alltså sexualbrottslagen, alltså jag tror det är det sjätte kapitlet där i rättegångsbalken. Jag tror det, alltså nu är jag lite fel ute sudda där. Men i alla fall, sexualbrottslagstiftningen har genomgått väldigt många förändringar under de här senaste 15 åren. Alltså. Jättemånga detaljer och tillkommer och det ändras och skrivs om och så vidare. Mord är mord. Sexualbrott kan ändra sig.
Jag är nyfiken på vad Therese har att säga om motivationen bakom falska våldtäktsanklagelser. Finns det någon typ av människa som löper större risk att bli oskyldigt anklagad?
Ja, det var en svår fråga. Det finns alltid en risk för en människa att kunna bli oskyldigt anklagad.
Men finns det de som löper större risk att bli det?
Nej, egentligen inte. Alla kan faktiskt. Jag träffade en journalist en gång som tyckte att han tyckte just det jag skrev om kulturprofilen här, att det var en partsinlaga. Han tyckte det verkligen och sådär. Och då tänkte jag, vänta du bara. Du går inte heller säker.
Mm.
När jag lämnade honom.
Mm. För betyder det då att det handlar inte bara om att det är en offentlig person med makt,
ett politiskt spel eller ett medialt spel,
att det kan också vara ett fall som de här flickorna du skriver om i fällda för sexövergrepp som har ett incitament, ett ekonomiskt incitament att få skadestånd gång på gång, och då kan man ta en person som är en vanlig privatperson men som kanske inte har så mycket att sätta upp emot det här.
Nej, alltså det löper alltid risken. Men jag kan säga att den som anmäler falskt tror jag ofta har någon form av problematik omkring sig. Mm. Det är alltså sunda, riktiga, alltså vanliga människor som lever, alltså förstår det, som man har lagar och regler och skötsamhet och så vidare. Jag tror inte det faller de människorna i tanke på att man skulle gå in i en rättssal och sen hitta på en historia för att peka ut någon och sätta dit någon. Utan det är oftast är det de har. Jag har ju många av de här rättsfallen som jag har, framförallt den här, jag gjorde ju en studie där jag granskade 5 domars avkunnade domar under en 2-årstid. Jag fick faktiskt lite stipendiepengar att göra det. Och kunde gå igenom domtexterna där då. Och kom fram till, det var i 92 domar varav 71 var fällande. Och utan de här fällande domarna var det väldigt många unga människor. Mm. Det är väldigt många tonåringar som är med i det här. Och just det här, vi har sexualbrottsgränsen vid 15 år. Jag har ju jobbat som musiklärare i många år på högstadiet. Så jag vet ju liksom hur mogna tjejerna kan vara när de är 16. Och hur de här killarna är när de är 15. Det är ju liksom små småttingar liksom.
Ja, de är helt värdelösa.
Ja, visst. Ja. Och ändå så blir det liksom att det tjejerna då, de lyckas få killarna till sex. Och så är det de som blir dömda då. Mm. Alltså de är ju det är nästan de som är våldtagna i sammanhanget. Men du förstår, får ju hela sitt liv förstört att bli dömd för sig våldtäkt 15 år och så vidare. Så att det, och de kan ha haft sällskap till och med, varit kära i varandra och så skiljer några månader och ändå så åker han på det där då. Så att när det där är, det är många unga killar alltså innan 23 år som åker på det här alltså, tyvärr. Och sen är det också då att den empatiska frågan, empatiska möjligheten hos människor, den utvecklas inte förrän man är kanske uppåt 25 år. Mm. Så du har ingen medkänsla. Om du är 15 år, du har ingen medkänsla för vad du gör åt den människan. Du bryr dig inte. Det finns de som har det. Men rent forskningsmässigt sett så har man kommit fram till att den empatin utvecklas lite längre upp i åren. Och därför bryr man sig inte om vad man gör mot en kamrat. Man bryr sig inte.
Och kopplat till det även konsekvenstänket, konsekvens, att förstå vad dina handlingar leder till för konsekvenser för andra människor. Och det finns ju någonting att säga om grupptryck där som är någonting som även i vuxen ålder är svårt att stå emot i mycket flockvarelser. Okej, så nästa fråga. Även om jag vet svaret så vore det intressant för många att höra hennes syn på domen mot Arnaud. Var straffet rimligt i hennes ögon?
Nej, absolut inte. Absolut inte. Första straffet är alltså 30-60 sekunders sexuellt obehag under en sexuell akt där man ändå bägge två har gått in för det, bägge två. Vi ska ha sex med varandra. Och att det helt plötsligt där blir obekvämt för den ena, det skulle leda till 2,5 år i fängelse. Det tycker jag är en katastrof. Mm. Och sen hur domstolen i hovrätten då, tingsrätten ansåg att hon i hovrätten där när de hade sex, att hon hade varit medveten. Och därför så skulle hon ha varit medveten om det sex de hade där. Men i hovrätten så beslöt de då 8 år senare att hon hade sovit och då inte hade gett sitt tillstånd. Hur kan domstolen veta det? De var ju inte där. Va? Men 8 år senare kan de sitta och döma för att hon sov. Så jag tycker det är helt och hållet fel. Det där är en mediedom som påverkar utav media.
Mm. Anser Therese att den rådande definitionen och rättspraxisen gällande våldtäkt och sexuella övergrepp är sexistisk?
Det är ju jättesvårt, alltså sexistiskt. Jag menar,
det kommer lite mer här, jag kan fortsätta. Det förekommer en del diskussion om att definitionen och bedömningsgrunderna i motsvarande brottsmål bygger på en gammeldags hegemonisk patriarkal värdegrund och därför utesluter manliga offer och kvinnliga förövare. Bara för att så här, förklara lite vad personen som ställer frågan menar.
Ja, jag tänker, jag har inte tänkt så formulerat, men jag brukar säga så här, att domstolarna ser aldrig till exempel att kvinnan kan ha ett eget sexuellt intresse, att hon har, utan det är ungefär, jag kan säga att vi har ett gammalt domstolstänk, så att sex ska bara framföras när det ska avlas barn. I övrigt så är det bara mannen som har sitt erotiska, totalt obehärskbara sexuella intresse som vill utföra sex. Aldrig att kvinnan skulle vilja tänka på sex överhuvudtaget, att njuta av något sex av egen kraft, utan nej. Utan hon vill inte, mannen vill, det är han som våldtar, och den enda gången som egentligen kvinnan vill när det ska avlas barn. Alltså, om jag hårdrar det. Det upplever jag när jag läser många av de här domarna.
Och personen fortsätter här också. Vissa menar därför att vi både utesluter vissa maktövertag och vissa upplevelsegrunder som skulle kunna falla under det som många anser borde vara våldtäkt eller sexuellt övergrepp. Just för att dessa inte faller under den strikt patriarkala förväntningen av vad som är våldtäkt och sexuellt övergrepp.
Ja, alltså jag säger, det här är ju så jättesvårt. Alltså, det handlar om människor, det handlar om känslor, det handlar om upphetsning, det handlar om erotik. Och det handlar om vad man har för relation innan. Och hur är ens förhållande? Har man ett långt förhållande? Har man precis träffats? Underkastar man sig och säger ja till den här sexuella behandlingen? För att man någonstans vill bejaka den här partnern. Och kanske går emot sin egen känsla för att man inte vill... Man ser kanske någon annan framtid eller någonting sånt. Alltså det är ju, jag har egentligen inga åsikter om det faktiskt. Jag reagerar mest på när jag går igenom i förundersökningsprotokoll och så ser jag att det är ledande frågor, och jag kan se hur en historia som ändrar sig, att det hände på sommaren och oj, nu händer det visst samma sak fastän det var vinter. Jaha, det hände i vardagsrummet. Jaha, det hände i sovrummet. Alltså man byter miljö, man byter årstid och sådär. Sådana saker går jag in på. Och där tycker jag att det är sånt som ska komma fram i domstolen, och det är försvarsadvokatens jobb att visa det. Och försvarsadvokaten inte är påläst, då får inte domstolen reda på det. Och då dömer de utifrån det de kan göra där, och så fyller de in någonstans med sitt tyckande och tänk och sitt kanske trånga tänk då.
Just det. Det var de frågorna vi hade, Therese. Tack snälla för att du svarade på våra lyssnarfrågor.